Etiopien, 27 maj 1991.
Läget i Etiopien är idag fortsatt mycket spänt och skottlossningar har också hörts inne i huvudstaden Addis Abeba, som ju är helt omringad av rebelltrupper. Men vid de inledande fredsförhandlingarna i London idag så har i alla fall den etiopiska regeringen och gerillan kommit överens om ett eldupphör i striderna.
Det är i London som Etiopiens framtid avgörs. Hit har representanter för både regeringen och rebellrörelserna samlats. Än så länge har inga egentliga samtal kommit igång. Och när de väl gör det så befinner sig regeringssidan i en mycket märklig position. Det är rebellerna som har övertaget. Även om de inte behärskar hela landet så finns det heller ingen annan som gör det. Och mot den bakgrunden kunde parterna enas på en punkt redan idag.
As I speak, a ceasefire is being announced in Addis Ababa by the interim government. In order to reduce uncertainties and eliminate tensions in the city, and after consulting with all of the parties, the United States government is recommending that the forces of the EPRDF enter the city as soon as possible to help stabilize the situation. The EPRDF leadership here in London has assured us that they continue to plan for a broadly based provisional government leading to a democratic constitution for Ethiopia. We are asking all parties on the ground in Addis Ababa to cooperate in maintaining law and order.
Utanför parternas mötesplats i London demonstrerade etiopier. De går emot den största rebellgruppen i koalitionen, Eritreas befrielserörelse, som nu behärskar den norra delen av landet och som vill att Eritrea ska bli självständigt. Det den här demonstrerande gruppen fruktar är att en ny regering dominerad av rebellerna kommer att bli lika illa som den regering som nu tvingas avgå. Hörs det fortfarande skottlossning i Addis Abeba?
Ja, under dagen har det inte varit så mycket skottlossning och under dagtid har det i allmänhet inte varit så mycket tidigare heller. Något mer dock idag, spridda incidenter på olika ställen i stan. Men nu har skymningen fallit och nu börjar vi höra ordentligt med skottlossning.
Flygplatsen i Addis Abeba är nu stängd och det 40-tal svenskar som fortfarande finns i landet har just nu ingen möjlighet att lämna Etiopien.
Och rapporterna fortsätter. Här är klockan 23 samma kväll.
Klockan är 23.
Nyheter från Ekot med Lena Jornby och Jörgen I. Eriksson.
Tidigare idag ingick den etiopiska regeringen och gerillafronten en preliminär vapenvila vid förhandlingar i London. Och ett slut på det långa inbördeskriget tycktes vara i sikte. Men ikväll är läget förvirrat. Den etiopiska regeringen tycks inte acceptera villkoren för en vapenvila och hotar att avbryta fredssamtalen om gerillan går in i Addis Abeba, här i London.
När den amerikanske biträdande utrikesministern Herman Cohen i eftermiddags lämnade beskedet om vapenvilan uppmanade han också EPRDF-gerillan att gå in i Addis Abeba. Amerikanerna vill att gerillan ska hjälpa till att upprätthålla lag och ordning och stabilisera situationen i huvudstaden. Men detta tänker uppenbarligen inte den etiopiska regeringen acceptera. I varje fall inte premiärminister Tefai Dinka som leder förhandlingsdelegationen i London. Han säger ikväll att om gerillan försöker tåga in i Addis så kommer regeringstrupperna att slå tillbaka. I ett uttalande angriper Dinka den amerikanska uppmaningen och rekommenderar rebellerna att inte komma närmare Addis Abeba än 30 kilometer. Anders Lindqvist i London.
Och i Addis Abeba är läget mycket oklart. Intensiv skottlossning har pågått hela eftermiddagen och kvällen trots att regeringen tidigare idag utförde en order om vapenvila. Och gerillan har beordrat sina styrkor att gå in i huvudstaden. Här är vår Afrika-korrespondent.
De senaste rapporterna från Addis Abeba talar om kraftig skottlossning under flera timmar nu ikväll. Det är fortfarande inte klart vilka som skjuter, men det mesta tyder på att regeringstrupper firar av på måfå, kanske i ren desperation. Läget är oerhört förvirrat och oklart enligt de rapporter som kommit ut från Addis Abeba. Det brittiska radiobolaget BBC:s reporter har berättat om allt värre laglöshet och plundring och att gerillafronten EPRDF, som av USA uppmanats gå in i staden för att upprätthålla ordningen, nu redan tycks vara på väg in från orten Debrecite, som ligger cirka 5 mil sydöst om Addis Abeba. Gerillan har uppmanat folk att stanna inne och att ambassaderna ska hålla sina dörrar och grindar stängda och låta sina nationsflaggor sitta uppe dygnet runt. Det tycks som om regeringsstyrkorna har tappat kontrollen helt nu, när gerillan när som helst väntas in i Addis Abeba. Nyhetsbyråer berättar om hur soldater har börjat sälja ut sina persedlar och vapen. Flygtrafiken till Addis Abeba är helt inställd. Det etiopiska flygbolaget har en stor del av sin flygplansflotta stående på flygplatsen här i Nairobi. Hit anlände ikväll ett plan från Etiopien med 40 människor ombord. 38 av dem var militärer, flera av dem höga officerare. Bertil Romilsson, Nairobi.
Det svenska utrikesdepartementet undersöker nu olika möjligheter att evakuera de 130 svenskar, danskar och norrmän som finns kvar i Addis Abeba. Flygplatsen där är ju stängd för trafik och kontrolleras av gerillan som har hotat med att skjuta ner flygplan som lyfter därifrån.
Tidigt nästa morgon, den 28 maj 1991, Etiopien.
Etiopien tycks nu alltså det avgörande slaget om huvudstaden Addis Abeba har inletts. Som väntat har gerillastyrkorna under natten avancerat mot presidentpalatset och i gryningen för någon timme sedan slog man till. Svensken Gert Follsten bor bara några hundra meter därifrån.
Just nu så hör jag en mycket intensiv skottlossning, mycket, mycket intensiv. Det kan vara också ett nytt ammunitionsförråd som brinner. De gick in här vid 16:30 och började skjuta med tungt, alltså tanksen då. Och man fokuserade på palatset och man sköt väl, fick väl det ammunitionsförråd som finns där inne. Och det verkar också som det bränsleförrådet av diesel och bensin brinner för fullt där inne. Det ser ut så här från oss, en mörksvart eller rök upp i skynan.
Hur långt ifrån skottlossningen befinner du dig just nu?
Ja, tippan 7-8-900 meter. Men de har varit precis 10 meter från där sitter nu ut på gatan här.
Är det stora mängder soldater som är ute och rör sig? Eller?
Ja, det kan ju vara hur mycket som helst av det kan vara små grupper, det kan vara stora grupper. Det är svårt att säga.
Men det du har sett, rör det sig om stora truppstyrkor eller är det små...
Nej, vi hör bara. Va? Vi hör tanks. Vi hör komma in i stan. Vi hör skjutandet. Vi ser eldsvådan. Jag ser ingen soldat här. Det är bara några få gubbar som har sprungit förbi här. Ja, du vet, det här måste vara en nytt ammunitionsförråd som har gått nu. Så här kan man inte hålla på att skjuta. Personligen tror jag att det här... Oj. Oj.
Vad var det som hände?
Ja, det var en tung skottlossning. Plopp. Ja, himlen är mörk ovanför palatset.
Personligen tror du att detta är slutet för regeringsstyrkorna?
Definitivt. De har ingenting. Vad ska de komma med?
Svensken Gert Follsten vid Svenska Pingstmissionen var det direkt från Addis Abeba. Tommy Fredriksson var reporter och vi följer händelseutvecklingen i Etiopien och återkommer under sändningens gång om vi får fler uppgifter därifrån.
EPRDFs intåg i Addis Abeba har alltså inlett på mycket bred front. Man inledde inmarschen i gryningen. Det rapporteras om att hela staden har vibrerat av eldgivning och explosioner, men striderna tycks vara koncentrerade till området kring presidentpalatset. Ett stort antal militärfordon passerade Hotel Hilton för en drygt timme sedan enligt BBCs reporter där. De var på väg mot presidentpalatset som ligger en knapp kilometer bort. Därifrån steg höga eldflammor upp och kraftig rök sågs från området kring palatset. Man tror att ett ammunitionsförråd på området har exploderat. De senaste rapporterna talar om att delar av presidentpalatset står i lågor, att gerillasoldater har försökt ta sig över den höga inhägnaden runt presidentpalatsets område. Det här är uppenbarligen den stora invasionen som gerillan talade om i natt. En reporter från nyhetsbyrån Reuters som följer med gerillan talade med en ledare för gerillafronten EPRDF som sa att en operation mot Addis Abeba skulle genomföras i gryningen, ett intåg från alla väderstreck. Gerillan verkar vara mycket välorganiserad. Reuters reporter berättar om att han har sett omkring 100 sovjettillverkade stridsvagnar bara hos gerillan han följer med och som har gått in i staden från söder. Troligen kommer den här operationen att vara över inom en snar framtid. Alla rapporter från Addis Abeba talar alltså om en regeringsarmé i upplösning. Möjligen kan det uppstå fickor av motstånd, men att de etiopiska regeringsstyrkorna skulle kunna bjuda verkligt motstånd verkar vara uteslutet. Den amerikanske medlaren vid fredsförhandlingarna i London, Herman Cohen, uppmanade igår grillarna att gå in i staden för att, som han sa, undvika blodbad. Men det finns uppenbarligen risk för blodsutgjutelse, och hoppet om ett helt fredligt intåg av gerillafronten i Addis Abeba verkar vara grusat enligt de rapporter som har kommit därifrån hittills. Men osäkerheten är mycket stor inför vad som verkligen händer i Addis Abeba nu. En del rapporter talar till och med om att gerillan redan har segrat. Bertil Romelsson, Nairobi.
Och en Etiopien-rapport den 29 maj 1991 på morgonen.
Det är förhållandevis lugnt i Etiopiens huvudstad Addis Abeba idag. Ett dygn efter det att gerillafronten intog staden. Ett visst motstånd uppges dock fortfarande finnas kvar, och de första tecknen på oenighet mellan gerillaorganisationerna i fronten har nu dykt upp, rapporterar vår Afrika-korrespondent.
Det blev inte så hårda strider som vi hade väntat, sa en av de gerillaofficerare som ledde intåget i Addis Abeba. Nej, större delen av huvudstaden klarade sig utan allvarligare skador under striderna. Och antalet döda uppskattades till drygt 200, enligt Röda Korset, uppenbarligen mest militärer. Läkare i Addis Abeba uppger att omkring 100 civila skadades. Även om det under hela gårdagen fanns motståndsfickor kvar, så har gerillafronten EPRDF full kontroll över huvudstaden. Gerillasoldaterna som intog Addis Abeba var i hög grad tonåringar, och många av dem var kvinnor. Vi vill att folket nu ska få chansen att välja den regering de vill. Vi vill inte ha mer diktatur, sa en av gerillasoldaterna till nyhetsbyrån AFP. Han beskrevs som gerillaveteran, ålder 20 år. EPRDF, gerillafronten som nu har makten i Addis Abeba, har tidigare varit en marxistisk organisation. Men förra året sa man att man var för demokrati och ett liberalt marknadssystem. Dess ledare, Meles Zenawi, sa i London att rörelsens mål nu är att se till att lag och ordning upprätthålls i Addis Abeba. Och han försökte lugna dem som befarat summariska avrättningar av regeringsmedlemmar och funktionärer. Vi söker inte någon vendetta, sa han. Vi vill att de flesta regeringsfunktionärer fortsätter inom sina områden. Meningen är att samtal med de andra gerillagrupperna, Oromos befrielsefront och Eritrea-gerillan EPLF, ska starta före den 1 juli i ett försök att skapa en bred provisorisk regering. Men redan nu kan man ana kommande sprickor och missnöje mellan de olika gerillagrupperna. Eritrea-gerillan EPLF, som vill arrangera en folkomröstning om självständighet för Eritrea, sa igår att man inte kommer att delta i en etiopisk övergångsregering. Vi har inte kämpat i 30 år för att få ministerposter i en framtida etiopisk regering, hette det i uttalanden från Eritrea-gerillan igår. Och en talesman för Oromos befrielsefront, som representerar den största folkgruppen i Etiopien, uttryckte starkt missnöje med att kontrollen lämnats i gerillafronten EPRDFs händer. USA har tydligen beslutat att EPRDF ska ha makten i Addis Abeba, och vi känner oss lämnade utanför, sa han. Problemen är naturligtvis långt ifrån över i Etiopien, även om decennier av inbördeskrig nu snart kan vara slut. Och fortfarande finns det risk för strider ute i landet. Det rapporteras om att tusentals regeringssoldater är på väg tillbaka från grannlandet Djibouti för att ta upp kampen. Vi är medvetna om att regeringsstyrkorna håller på att omgrupperas i öster. Vi ska ta itu med dem nu, sa en befälhavare i gerillafronten EPRDF. Bertil Romelsson, Nairobi.
Och för en liten stund sen talade vi med den svenske missionären Gert Follsten i Addis Abeba. Han säger att natten varit mycket lugn och att alla svenskar är välbehållna. Enligt Gert Follsten har plundring förekommit i delar av den etiopiska huvudstaden.
Jugoslavien den 29 maj 1991. Slovenien visar tänderna.
Så Jugoslavien, senast 1993 måste den jugoslaviska armén ha lämnat slovenskt territorium. Det säger till Ekot kommandanten för de slovenska väpnade styrkorna. Fram till Sloveniens ensidigt utropade självständighet den 26 juni räknar han med provokationer från den jugoslaviska arméns sida.
I našem primeru sam apsolutno za mirno varianto.
Jag är absolut för fredliga lösningar, försäkrar Sloveniens kommandant Janez Slapar när jag provokativt frågar honom om han är hök eller duva. Men, tillägger han, vi tvekar inte att slå tillbaka om vi blir anfallna. Mycket av uppmärksamheten veckorna innan Slovenien utropar sin självständighet är riktad mot just kommandanten Slapar, chefen för det så kallade territorialförsvaret. Alltså Sloveniens egen armé på 70 000 man, en armé som enligt Belgrad och den jugoslaviska militärledningen är en olaglig armé som bör avväpnas. De närmaste veckorna blir säkert fyllda av spänningar och nervositet och vi får räkna med provokationer från den jugoslaviska arméns sida, säger kommandanten, som tar emot mig på sitt tjänsterum i militärhögkvarteret i Ljubljana där ledningen för den jugoslaviska armén har kastats ut. Han är klädd i uniform, en ny uniform för Slovenien för att markera självständigheten. I Slovenien finns 20 000 man från den jugoslaviska armén. I slutet av 93 ska alla de här militärerna vara borta och ställer de till med någon konflikt kommer vi att tvinga bort dem härifrån tidigare, säger kommandanten. Vänligt men bestämt. Trots att Slovenien bara utgör 8% av Jugoslaviens befolkning har republikens ekonomiska bidrag till den federala armén i 46 års tid varit mellan 20-25%. Därför kräver Sloveniens nya militära ledning att den jugoslaviska armén redan i år lämnar ifrån sig en tredjedel av den krigsmateriel och de anläggningar som finns i Slovenien. Belgrad och den centrala militärledningen vägrar naturligtvis att gå med på det här och frågan kan leda till nya starka spänningar. Relationerna är redan idag de sämsta tänkbara. Slovenska rekryter deserterar från den jugoslaviska armén och går in i den slovenska. Slapper säger att motivationen är det viktigaste för en soldat. Den motivationen finns i hans, men inte i den jugoslaviska armén. Kjell Albin Abrahamsson, Ljubljana.
Korea, 28 maj 1991. Både Syd- och Nordkorea in i FN. Håller de på att enas?
Efter en lång tvist i frågan har nu Nord- och Sydkorea bestämt att var för sig bli medlemmar i Förenta nationerna.
Mellan Sydkorea och Nordkorea har frågan om FN-medlemskap varit en stridsfråga. En stridsfråga bland många andra. Inget av länderna har varit medlem. Nordkorea har insisterat på att landets två delar, det stalinistiska nord och det demokratiska syd, mellan vilka löper världens mest massiva järnridå, skulle ha en gemensam stol, en enda, i FNs generalförsamling. Sydkorea har sagt att de två regeringarna gör bättre i att erkänna faktum att halvön, i väntan på återförening, är delad. Låt oss alltså var för sig ansöka om medlemskap. Och Sydkorea förbättrade sina kontakter med Nordkoreas traditionella fadernationer, Sovjet och Kina, och riskerar inte att de två stormakterna inlägger sitt veto mot Sydkoreas medlemskap, och regeringen i Seoul har bestämt att den redan i år söker medlemskap. Och i morse kastade Nordkorea in handduken. Vi har med tanke på de svårigheter Sydkorea åstadkommit inget annat val än att gå med i Förenta nationerna, hette det ett uttalande från utrikesdepartementet i huvudstaden Pyongyang. Om vi inte är med i FN, men Sydkorea med, fortsätter uttalandet, riskerar vi att Koreafrågor kan komma att behandlas partiskt. Resultat alltså, två Korea i FN. Och Sydkorea välkomnar i morse Nordkoreas beslut. Det är en vändpunkt för fred och stabilitet. Och det är bara en tillfällig lösning i väntan på återförening. Staffan Heimersson, Hongkong.
Rapport den 29 maj 1991 om Mellanösternkriget i början på året.
Greenpeace lägger fram en rapport som hävdar att över 200 000 människor dog i kriget vid Persiska viken eller av umbäranden efter kriget.
Aldrig tidigare har en militärmaskin åstadkommit så mycket död och förintelse som de allierades krigföring, sägs i en ny undersökning av kriget. Greenpeace, som tidigare mest koncentrerat sig på miljöfrågor, ger i den rapport organisationen publicerar i Washington idag den hittills mest ingående analysen av krigets militära och miljömässiga verkningar. Mellan 100 000 och 120 000 irakiska soldater dödades. Hälften av dem under markkriget som pågick i 4 dygn, sägs i rapporten. Vidare, mellan 50 000 och 76 000 civila iraker dog under kriget. En tredjedel av Iraks befolkning på 18 miljoner invånare tvingades bort från sina hem på grund av kriget. Från Kuwait försvann 2/3 av befolkningen på 2 miljoner invånare under de ockupationsmånader som föregick kriget. Under det här kriget, som pågick i 43 dagar, dog flera iraker än under det 8-åriga kriget mot Iran. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
En rapport från Indien den 29 maj 1991.
Indiens kongressparti har nu valt en ny ordförande efter den mördade Rajiv Gandhi.
Det blev en kompromiss och den betraktas som en övergångslösning. Och det blev, som väntat, en veteran i partitoppen, Narasimha Rao, som för 2 timmar sedan i New Delhi valdes till Congress Eyes nya partiledare. Rao fyller 70 år om ett par dagar och han har vacklande hälsa och han har ett hästjobb omedelbart framför sig. Att få styr på partiet, det är bara 2 veckor till valet, och få partiet att då kassera in extra röster på den sympati väljarkåren förmodas känna för den mördade Rajiv Gandhi. Före mordet på Gandhi tippades kongresspartiet bli största partiet i valet, men utan att få egen majoritet. Nu vet ingen i Indien vilka stämningarna bland väljarna är. Kongresspartiet under Gandhi gick till val på ett enda ord, stabilitet, i motsättning till de andra partiernas misslyckade 18 månader vid makten. Partiet är en institution, det är 106 år gammalt, det ledde självständighetskampen, det har haft regeringsmakten 40 av Indiens 44 fria år. Och det har nästan hämtat sin ledare alltid ur klanen Nehru Gandhi, och partiets myglare utsåg först följdriktigt Rajivs änka Sonja till partiledare, men hon vägrade som bekant att ta posten. Men myten om stabilitet har många genomskådat när det nu på grund av intriger och stridigheter tagit mer än en vecka att sålla fram den nya partiledaren. Rao har under sin långa karriär varit både utrikesminister och försvarsminister. Nu är han partiledare, men bara tills en större grupp partipampar efter valet samlas för att göra ett mera slutgiltigt ledarval. Staffan Heinersson, Hongkong.
Etiopien, 31 maj 1991.
I Etiopiens huvudstad Addis Abeba finns en utbredd oro över vad som ska hända i landet efter att EPRDF-gerillan tagit över makten i staden. Många etiopier ifrågasätter om det var rätt att låta en av gerillagrupperna ta över makten i Addis Abeba. Vår Afrikakorrespondent har pejlat stämningarna på gatorna i den etiopiska huvudstaden.
Oh yes. Yes, I'm worried about it.
Jag är orolig för vad som kan ske här nu, sa den här gamle mannen som jag och ett par kollegor träffade på en gata utanför presidentpalatset i Addis Abeba. Sönderskjutet och delvis nedbrunnet efter striderna i tisdags morse. Han trodde inte att det blir fler demonstrationer mot den makthavande EPRDF-grillan. Men hans uttalande var förmodligen mer av ett önsketänkande. Han ville av hela sitt hjärta att lugnet nu skulle komma. Bara några timmar efter det vi träffat honom brakade det loss igen. Med två demonstrationer och skottsalver från grillan mot demonstranterna. Den gamle mannen tyckte att vi skulle vänta åtminstone några dagar med att döma ut grillan. Han kände sig trots allt mycket tryggare nu än tidigare. Men det finns krafter här i Addis Abeba mot grillafronten som gör att jag bävar inför vad som kan hända, sa han. En yngre man som stod och lyssnade grep in och sa att risken tyvärr är stor att det inte blir någon enighet i Etiopien inom en snar framtid. Det blir mera strider och demonstrationer, är jag rädd. En tredje man sa, ja, ni kan räkna med att det blir fler demonstrationer och mer bråk. Folket här i Addis Abeba accepterar inte att EPRDF-gerillan leder det hela. Det borde vara fler grupper med i ledningen. Man kan inte göra som amerikanerna gjorde, sa han. I praktiken ger makten till bara en av gerillarörelserna. Varför kunde man inte ha låtit alla grupper jobba tillsammans? Då hade vi kunnat undvika många oroligheter.
So, it's not the correct way of doing things in this way. Why don't they discuss together that every opposition groups?
Tre röster på en gata utanför presidentpalatset i Addis Abeba. En gata som bär tydliga spår av striderna.
Det här utanför presidentpalatset där står nu, ser man många spår av striderna här för två dygn sedan. Trappan jag går ner för utanför presidentpalatset är förstörd. Den stridsvagn har kört upp för trappan och krossat trappstegen. Det står flera utbrända stridsvagnar utanför här på olika platser.
Och inne på presidentpalatsets område är förstörelsen än värre. Det pyrde fortfarande i några av de nedbrunna byggnaderna. Jag räknade till omkring 20 mer eller mindre förstörda regeringsstridsvagnar mellan träden inne i parken. Det var ett hårt slag som utspelades där under ett par timmar. Men så mycket mer har inte förstörts. Addis Abeba ser i stort sett ut som det gjorde före det korta slaget. Tvåtimmarskriget, som man kallar det här. Bertil Romelsson, Addis Abeba.
Oron stiger nu igen i de baltiska staterna. Det är den 31 maj 1991 idag. Sovjets svarta baskrar har bränt ner en del gränsstationer. Och de baltiska staternas presidenter är mycket förgrymmade.
Presidenterna i de baltiska republikerna fördömer i hårda ordalag Sovjetarmén och de svarta baskrarna. I ett gemensamt uttalande från överläggningar i Vilnius i natt. Kristina Gustafsson kan berätta mer.
Efter många timmars överläggningar kunde de tre enas om ett fördömande av Sovjetarméns attacker mot både offentliga byggnader och civilpersoner. Samma sak gällde sovjetiska inrikesministeriets trupper, de svarta baskrarna. Deras handlande är olagligt och det betalas och beväpnas av Sovjetunionen, konstaterar presidenterna i sitt uttalande. Vad dessa militära styrkor företaget sig strider helt mot Sovjets försäkringar om att inte bruka våld utan söka fredliga demokratiska lösningar. En stat som tillåter den här sortens våldshandlingar borde inte kunna förvänta sig mångmiljardkrediter från demokratiskt styrda stater, hävdar Baltikums tre presidenter vidare. Och kräver dessutom att organisationer i Baltikum som styrs från Moskva måste följa de lagar som råder i Baltikums republiker. De tre avvisar också de förnyade krav som kommit om att unga män i Baltikum måste göra sin värnplikt i Sovjetarmén. Det kan inte tvingas att göra värnplikt i ett främmande lands armé, heter det. Och hela händelseutvecklingen idag liknar den vid invasionen i januari, vilket lett till en ny våg av spänning och ängslan i hela Baltikum. I de förestående förhandlingarna med Moskva, så om utträdet ur unionen, ska dessutom de tre republikerna bättre än tidigare samordna sitt agerande. Litauiske presidenten Vytautas Landsbergis lyckades med de här uttalandena bara på stöd för en protesterande text kring militära övergreppen. Han hade förmodligen velat gå längre, att till exempel de svarta baskrarna förbjudits i hela Baltikum, inte som nu bara i Litauen. Deras uttalanden måste också ses som en protest i första hand riktad till västvärlden för att påverka de förhandlingar som just nu pågår, bland annat i USA, om miljardstöd till Sovjetunionen. Kristina Gustafsson, Vilnius.
Den 31 maj 1991 äntligen så tecknas fredsavtal i det inbördesdrabbade Angola.
Idag undertecknas avtalet om fred i Angola. Det sker i Lissabon under FNs, USAs och Sovjetunionens överinseende. Och därmed är 16 års bittert inbördeskrig slut och vägen öppnas för demokrati och fria val i Angola om drygt ett år.
Det är en ny era som idag inleds i Angola. Efter 30 års krig och före dess 500 år av kolonialt förtryck ser det äntligen ut som om det finns en bättre framtid också för Angolas 10 miljoner invånare i det som kunde ha varit ett av Afrikas rikaste och mest välmående länder. Fredsavtalet undertecknas i eftermiddag i Lissabon i den forna kolonialmakten som efter ett halvt årtusende slutligen bidragit med något gott genom sitt fredsmäklande. Efter 16 års bittert inbördeskrig som kostat hundratusentals liv undertecknas fredsavtalet av presidenten Dos Santos och UNITA-gerillans ledare Savimbi under överinseende av FNs generalsekreterare de Cuellar och USAs utrikesminister Baker och hans sovjetiska motsvarighet Besmertnik, som då ser en av det kalla krigets sista regionala stormaktskonflikter ändad. I den angolanska huvudstaden Luanda, en gång den överlägset vackraste av Afrikas städer, förbereds just nu en fredsfest som bergsäkert kommer att visa att Luandas ursprungliga karneval är alla karnevalers moder. Olika journalisters rapporter från Angola säger rätt entydigt att den angolanska befolkningen nu faktiskt äntligen vågar tro på fred, även om många minns det politiska kaoset efter självständigheten 1975, då friheten från Portugal efter 14 års gerillakamp direkt kastade landet in i ett än värre inbördeskrig mellan de rivaliserande politiska rörelserna med uppbackning av varsitt stormaktsblock. Det som slutligen banat väg för freden är i första hand förändringarna i Sovjet, därnäst avtalet om självständighet för Namibia som gav Angola fred med Sydafrika, som därmed upphörde med sitt stöd åt UNITA-gerillan mot att de MPLA-stödjande kubanska trupperna lämnade Angola. De sista for för en vecka sedan. Enligt fredsavtalet ska fria val hållas hösten nästa år. Båda sidornas arméer ska med fransk och brittisk hjälp slås samman till en enda nationell armé. En FN-styrka, som i Namibia, ska hjälpa till att övervaka valet, liksom att freden hålls. De facto råder det redan fred i Angola sedan ett par veckor, och det finns många rörande historier nu från Angola om hur gamla fiender förbrödrats igen. Självklart kommer framtiden inte att bli problemfri. Landet är utarmat på allt. Det kan bli politiskt rörigt. 24 partier sägs komma att delta i valet. Det finns ingen demokratisk tradition och det finns säkert massor av vapen undangömda. Märkligt nog ser det ändå alltså ut som om det är de forna portugisiska afrikanska kolonierna som nu går först in i den demokratiseringsvåg som sköljer över Afrika. Kap Verde, Sao Tomé och Principe, Angola, Mozambique och Guinea-Bissau. Det franska och brittiska släpar långt efter i den utvecklingen.
Bengt Terner var reporter.
Och så en valfångstrapport den 31 maj 1991.
De stora valfångstnationerna ser ut att vara förlorarna på det möte som den internationella valfångstkommissionen haft i Reykjavik på Island och som slutade idag. Resultatet kan bli att kommissionen splittras.
När den internationella valfångstkommissionen började sitt möte i Reykjavik för några dagar sedan så fanns det ett förslag från den vetenskapliga kommittén om ett nytt system att förvalta valstammarna. Förslaget innebar att en begränsad fångst skulle kunna påbörjas nästa år. Sedan 1986 har det ju med en del undantag rått totalförbud för kommersiell fångst av stora valar. Men när kommissionen i eftermiddags röstade om förslaget hade så många tillägg gjorts att kritikerna anser att det blir omöjligt med valfångst i framtiden. Förslaget antogs med 18 röster mot 6 och 5 nedlagda. Mot röstade bland annat valfångstnationerna Island, Norge, Japan och Sovjet. Efter omröstningen uttryckte dessa länder stor besvikelse. Den japanska delegationen ansåg att det finns ingen framtid i kommissionen när den åsidosätter vetenskapliga rön. Norges delegationsledare sa att han kommer att uppmana sin regering att allvarligt överväga Norges framtida förhållande till kommissionen. Och Island förklarade att deras hot om att lämna kommissionen står kvar. Men det blir inte tal om något dramatiskt isländskt uttåg just nu. Sannolikt väntar man på ett lämpligare tillfälle. Island vill nog också undersöka möjligheten att bilda en konkurrerande organisation bestående av Island, Norge, Japan, Sovjet, Grönland och Färöarna, alltså alla länder som vill bedriva valfångst. Stämningen under kommissionens möte i Reykjavik har tidvis varit mycket upphetsad. Igår lämnade till exempel japanska valfångare i vredesmod mötet sedan de nekats en tillfällig kvot. För Danmark har också mötet i Reykjavik inneburit stora påfrestningar. Eftersom bara suveräna stater kan vara medlemmar i kommissionen så har Danmark även fört Färöarnas och Grönlands talan. Och danska politiker har utsatts för en hård kritik från dessa nordatlantiska områden. Beslutet idag innebär alltså att den internationella valfångstkommissionen antagit en ny förvaltningsmodell som på sikt skulle kunna tillåta valfångst. Men beslutet visar också tydligt den allt djupare spricka som har uppstått mellan de länder som ser valfångsten även som en miljöfråga i vid bemärkelse och de nationer som traditionellt har ägnat sig åt valfångst. Den sprickan kan visa sig omöjlig att täta och leda till att en ny internationell organisation för fångstnationer bildas.
Rapporterade Sture Näslund.
31 maj 1991. Sovjet anser att Sverige inte har möjlighet att bedöma situationen i Baltikum eller att Sverige heller inte bör lägga sig i den delen av Sovjets politik.
Fortsätter med konflikten mellan Baltikum och Moskva, nu sedd ur Moskvas synvinkel. Sverige saknar förutsättningar att riktigt bedöma vad som sker i Baltikum. Där leds kampen mot Moskva av folk som är fascister. Det hävdar Alexander Zasarsov, en av den nya vågens allt mer konservativa kommunister i den närmaste kretsen kring Mikhail Gorbachev. Han är just nu på Stockholms besök.
Han heter Alexander Zasarsov och kommer från den innersta kretsen kring presidenten Gorbachev. I Sovjetunionen har han flera plattformar för sitt agerande. Som medlem i den mäktiga politbyrån, som utskottsordförande i Högsta Sovjet och som sekreterare i kommunistpartiets centralkommitté. Det gör honom till en av Moskvas mer inflytelserika politiker och där som en av den nya vågens hårdföra och allt mer konservativa kommunister. Nu är han i Sverige för att under 4 dagar lära sig och sitt land lite mer om parlamentarism och demokrati i praktiken. Han efterlyser också tätare kontakter mellan parlamenten i Moskva och Stockholm. Om Baltikum säger han så här.
Jag не был удивлен, потому что я нахожусь в стране, которая исторически, геополитически связана с северными
районами. Jag visste att jag skulle möta ett mycket stort intresse för Baltikum i Sverige, säger Alexander Zasarsov. Det här är ett land med historiska och geopolitiska intressen i den nordöstra delen av Sovjetunionen. Men, fortsätter han och gör en markering, jag väntade också att samma stora intresse skulle visas för andra nordliga regioner, till exempel inom handel och ekonomi, men så har inte skett. Han vill inte ge balterna någon som helst särställning i förhållande till andra republiker. Han vill inte se någon experimentverkstad där, varken när det gäller försöken att införa marknadsekonomi eller i frågorna om självständighet. Att Sverige stöder de baltiska republikernas krav för självständighet är ändå inte störande, fortsätter Alexander Zasarsov. Men till sina svenska värdar har han sagt att Sverige saknar riktiga förutsättningar att bedöma situationen i Baltikum. De som leder motståndet mot Moskva där är i huvudsak fascister. Om de svarta baskrarnas våldsamma härningar svarar han undvikande. Men på frågan om det finns krafter som med alla medel vill sabotera de känsliga förhandlingarna om självständighet för Baltikum svarar han så här.
Если саботаж проявляется в отношении немедленного выхода из состава Советского Союза, то это не саботаж.
Om man saboterar försök från balterna att omgående bryta sig loss från Sovjetunionen, då är det inget sabotage utan en kamp mot författningsvidriga handlingar. Det svaret är förmodligen exakt vad de svarta baskrarna vill höra. Om Sverige och EG slutligen säger han att Sverige inte behöver fråga någon tillråd om sitt EG-samarbete. Neutralitetsbegreppet hade sin största betydelse under det kalla krigets epok. Och att han väntar sig att också NATO nu kommer att förvandlas till något nytt när det kalla kriget gått i graven.
Reporter Christer Larsson.
Tyskland, 1 juni 1991. Blommande nynazism och utlänningshat kan man återskönja.
Den tyske justitieministern Klaus Kinkel krävde idag resoluta ingripanden mot den växande högerextremismen i östra Tyskland. Han sa att det här kopplat till en aggressiv utlänningsfientlighet skadar det förenade Tysklands internationella anseende.
Justitieminister Kinkel uttalar sig sedan hem för asylsökande på nytt har angripits av nynazistiska ungdomar de senaste dagarna. Utanför Dresden angreps i natt en förläggning. I staden Schwerin anföll ungdomar 3 kvällar i rad i veckan utlänningar i en förläggning. De anföll dem med stenar och käppar och utan att polisen överhuvudtaget ingrep. Det ledde igår till att en ansvarig för säkerhetsfrågor i delstaten Mecklenburg-Vorpommern fick avgå. Majoriteten av de afrikaner och vietnameser som arbetade i forna DDR på kontrakt har nu återvänt till sina hemländer, men istället har asylsökande från Rumänien och stater i tredje världen blivit ett mål för de nynazistiska ungdomsgrupper som har växt fram i tidigare DDR. Enligt lag är varje delstat skyldig att ta emot sin kvot av asylsökande. Och det innebär alltså att också delstaten i öst nu måste bidra med förläggning och uppehälle för de asylsökande. Polisen i öst har förhållit sig påfallande passiv. Den klagar själv på bristande resurser. Men justitieministern i Bonn kräver nu alltså att de ansvariga verkligen gör allt vad de kan för att få slut på de nynazistiska våldsaktionerna. Det har ju lett till att utlänningar med avvikande hudfärg på kvällstid inte ens vågar gå ut. Av rädsla för att bli angripna av skränande, ofta berusade ungdomar. Också homosexuella är en måltavla för nynazisterna. Häromkvällen anfölls en fest för homosexuella i Berlin. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Under den senaste tiden så har utlänningshatet riktat sig allt mer mot polacker som numera kan resa fritt till Tyskland. Det här konstaterade vår Berlin-korrespondent Göran Skånsberg när han nyligen reste omkring i östra Tyskland.
Tyskarna tycker att alla polacker är banditer, att alla polacker stjäl. Så säger några polska ungdomar som jag träffar i staden Goben på den tyska sidan av gränsfloden Oder. Vi har kommit hit för att dricka lite öl, berättar de. Men tyskarna tycker inte om oss. Vi begriper inte varför. När de kommer över till oss så bryr sig ingen om att de är tyska. Men oss behandlar de som svin, säger en av de unga polackerna. Sen Tyskland införde visumfrihet för polacker i början av april har främlingsfientligheten framträtt öppet i flera av de tyska gränsstäderna. Ut med polackerna!